i vanlig ordning. Jag vet att det är avsnitt 225.
Det stämmer.
Det stämmer i allra högsta grad. Och 224, det var...
Barbie.
Ja, det var faktiskt inte en månad sedan. Det var mindre än en månad sedan. Bara en sån sak.
Ja.
Jag satt och tänkte på det som att det var så stort gap mellan senaste avsnittet och avsnittet innan det som var... Inte heller så stort gap för sig. Nej, vi har ändå ganska steady. Avsnitt kom ju... Okej, det var gapet mellan juni. Hela juli var det tomt, ja, så juni var det ett avsnitt. Ja, det, precis. Men man vet aldrig. Vi vill ju ändå lämna det öppet ifall att vi får feeling.
Ibland plötsligt händer det.
14 augusti var avsnitt och sen så kom 18 augusti 4 dagar senare och sen så kom 31 augusti var 2 veckor menar jag och sen så kom det 8 september en vecka senare. Så nu, fan, vi fortsätter köra det som, inte som alla andra, det är bra. Det är bra, stay on brand här. öppna världen i alla fall. Aron heter jag, Jules heter du, avsnitt 225 och vi ska tugga 2 stycken spel. Ja, vad ska man säga? Först innan vi hoppar in då, Jules.
Mm-hmm.
Hur är läget med dig? Du och jag håller ju, båda går igenom stora saker
stora
som händer.
Stora livsförändringar.
Ja, ja visst, alltså.
Jag förbereder mig för att flytta. Vilket känns jätteroligt. Det är något jag har velat länge eftersom jag känner att jag har växt ur min lilla lägenhet. Och nu händer det! Så det,
gud, vad roligt.
Det är lite flyttnerver och det är himla massa planerande och det kommer nog vara lite kaosigt. Hos mig.
Just det.
De närmaste veckorna.
Nej, men så är det ju. Herrgården ute i skärgården har blivit för liten.
Precis,
behöver
vi ett större slott.
Slottet, ja, jag förstår. Vilket blir det? Det blir det gamla klostret utanför bygården i Ellemoda, va?
Självklart.
Just
jag
det,
kan
just
inte, det har jag alltid sagt, Aron. Jag kan inte bo i någonting som inte är över 100 år.
Det är fantastiskt.
Helst över 500 ska det vara.
Det är ju fantastiskt. Det är bra att veta, det är stenkoll.
Mm. Mycket spöken också gärna.
Exakt, hur gör vi med internet där? Hur funkar det?
Ja, det kommer ju att bli lite problem med de här 1 meter tjocka liksom, stenväggarna. Ja. Så jag kommer ju att få podda ifrån trädgården i fortsättningen.
Just det kan man ju för sig också lösa. Det är fantastiskt. Lite kallt blir det.
Jag får
nu
göra ett poddhus i trädgården.
Sitta. Vissa har det bra. Vissa har det bra. Jösses Amalia, ja men vad kul. Det ser vi fram emot. Om ingenting annat så kommer du ju komma närmare mig. Vi som bor här på den rätta sidan
av
Stockholm.
Den rätta sidan av stan.
Ja men visst. Så att, more power to you. Hoppas att det går smidigt. Du får ju hojta ifall att du behöver lite hjälp.
Du lovar ingenting som du inte kan hålla.
Nej, det beror på när du sätter upp det. Mitt nya jobb har ju i och för sig en hel del. Har ju för sig en hel del grejer nu på den här kanten. Jag kan säga det. Jag vill ändå vara öppen och tydlig med det. Så jag passar på att göra det. För att det här avsnittet släpps ju nu första oktober var ordet jag letade efter. Och första oktober är min introduktionsmånad över som operativ chef på Kruxel, ett fantastiskt litet bolag som jobbar med livesändningar och streams. Så att här kommer jag att operera och varför jag säger det här också är ju för att det finns ju delar av den tjänsten där vi kommer att arbeta med utgivare eller studios inom spelbranschen, inte uteslutande spelbranschen. Men det är majoriteten mycket e-sport och dylikt och sånt som inte kanske rör så mycket mitt engagemang i öppna världar och de typen av spel som vi täcker här. Men det kan finnas så att vi samarbetar med utgivare som jag tidigare har täckt spel för här i podden. Och då kommer jag helt enkelt en del är förmodligen inte att göra det längre här i podden. För att jag känner en conflict of interest. Då vi är samarbetspartners med dem via mitt professionella jobb parallellt med det här. Men förmodligen kommer det inte påverka så mycket för att de märkliga spelen som jag föredrar är oftast inte någon från de största utgivarna som har kanske ekonomi och budgetar.
Du menar att jag kommer att få ta de stora AAA-titlarna?
Ja, det kanske det blir. Inte helt otippat. Inte helt otippat.
Gud, vad jobbigt. Hur ska jag klara
det? Så, men det här är ju väldigt kul. Det är superroligt såklart att äntligen landa någonting med bra människor och kul folk att få jobba med.
Verkligen.
Sådana som jag har jobbat med förut och sådär, och folk som jag kände tidigare. Och litet, och finns jättemycket att göra. Otroligt, de har tagit emot mig med öppna armar.
Som sig bör.
Ja, jättekul.
Jag är verkligen jätteglad för din skull, Aron.
Mm.
Så kul.
Dankeschön.
De har fått en fantastisk medarbetare. Mm.
Ja, vad roligt att höra. Det visste inte jag. att... Nej, men sen fantastiskt folk där, inte minst... nu ska jag inte sitta och prata om Kruxel, men det är i alla fall en liten studie. Går att kolla upp kruxel.tv om ingenting annat. Och nu så tänkte jag i alla fall då hoppa in på det första spelet som jag har klämt tag i.
Vad har du klämt av? Du sa att det var frustrerat, och då började vi direkt hamna i en diskussion om frustrerat var ett bra positivt eller negativt ord. Du verkar ha tolkat det enbart positivt i detta fall.
Nej, inte enbart. Men jag ryggade tillbaka när jag hörde att du tolkade det som en negativ ingång.
Ja, jag tycker att det är självklart att frustrerad är ett negativt ord. Jag trodde detta var allmän kännedom. Kan man vara glatt frustrerad, menar du?
Det här är jätteintressant. Hur ska jag vinkla det här? För jag har ju det i huvudet. Jag vet ju hur jag vill lägga fram det.
Ja, okej. Okay, förlåt. Håller jag på att störa dig nu?
Nej, det gör du inte. Nej, desto mer du pratar, desto mer hjälper du mig på något sätt att hitta den här vinkeln. För att... Jag försöker tänka så här. Har jag en bättre metafor än att beskriva det jag tänker? Och det är väl kanske att... Alltså när du kämpar för någonting som du vet är aktivt jobbigt, men du föreställer ändå att vägen dit, oavsett hur irriterande och frustrerande den är, så kommer belöningen vara tiofalt.
Okay.
Och skölja över den. Är du med?
Mm.
Så att i konceptet av att spela i det här fallet och utmanande spel, i konceptet av att jag vet hur belönande det kan vara när jag tar mig förbi eller över en tröskel, så vet jag också att det finns en väg av frustration och irritation på vägen dit. Men den blandas liksom in i hela paketet, så att det är som att krydda en väldigt god soppa med någon väldigt vidrig krydda, men man tar det för att allt annat är så gott. Jag vet inte.
Okej. Okay. Alltså, vad är det du har spelat nu?
Ja. Inga konstigheter. Lies of P, såklart. Och här är det ju ett spel som är otroligt influerat av From Softwares titlar. Ji-won Choi, som är lead director, som jag även pratade med i fjol på Gamescom och fick en längre liten intervju med tillsammans med honom, och art directorn på Nuff Studios, som de heter Nuff, men det är också Neowitz som står som utgivare, eller assiststudio skulle kunna tänka mig. Här fick vi i alla fall en kod, och det är som sagt, det är inget spel som döljer vad liksom inspirationen kommer ifrån. Personligen har jag ju spelat en handfull, snart känns det som, eller åtminstone kanske 2-3 stycken olika sådana här titlar från mindre studios som har tagit tungt med inspiration ifrån From Softwares spel då, Soulspelen och Bloodborne och Sekiro och Elden Ring, de här typerna av spel som handlar om att du behöver kunna förlita dig på din egen kompetens och din egen kapabilitet, heter det så?
Ja.
Ja. Av att träna och sen övervinna. Och vissa av de här spelen, desto nyare de har blivit, har också implementerat andra moment som kan göra att det blir mer eller mindre enklare för spelaren att ta sig förbi de här hindren. Det finns ju alltid ett enkelt sätt, men det kan vara otroligt tidskrävande. Du kan ju alltid i de här Souls-spelen såklart grinda som det kallas. Du går till en våg av fiender som är ganska lätta och tar koll på dem, så går du tillbaka till en bonfire och sparar, och då återupplivas dem, och så går du till koll på dem och så samlar du souls på det sättet. I Lies of P så heter det Ergo till exempel.
Okej, okay, så det är någon typ av slagsmålsspel.
Detta. Gud ja.
Du måste förtydliga för mig och de som inte har spelat de här
Lies of P
spelen du radar upp nu.
En, precis, Lies of P är en berättelse om en pojke som vaknar upp mitt ingenstans i staden Krat, i det här fiktiva staden Krat, och letar efter då den här Geppetto. Det är det enda informationen man får från en syrsa som pratar väldigt fin brittiska. Oj, som man aldrig egentligen ser. Det är min tolkning av att det är en syrsa. Det är syrsan liksom. Det är ju Pinocchio låren kring det här, men det är en gravt tolkad steampunk-version av det.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Med väldigt mycket mer allvarlig ton. Utmaningarna handlar om att ta dig igenom den här staden, den här öppna världen som låser upp. Du kommer åt nya delar på kartan hela tiden. Det är inte så att du har en map, men du lär känna dig vart du är och navigerar runt. Det är superbra bandesign. Precis som i From Softwares Dark Souls-spel. Du går till ett ställe, du försöker ta igenom en grind, du kommer inte åt den grinden, du förstår att du kan öppna den från andra sidan. Du fortsätter längs med den här väldigt linjära banan och du tar dig vidare till en ny bana, en ny nivå. Du besegrar några fiender, några bossar, och sen hamnar du på ett ställe där du ser att, men vänta, nu står jag ju på andra sidan den här grinden där jag var. Nu kan jag öppna den. Och du vet att om du dör, då kan du hoppa igenom grinden snabbt, så behöver du inte gå runt hela vägen nästa gång. Man låser upp delar allt eftersom. Det är en touch av Metroidvania-nyanser i den typen av bandesign. Men den är applicerad på stora 3D-världar då, som har en som hålls samman alltihop liksom. Fiender är robotar som kallas för puppets. Och i den här världen så har då människorna utmanat ödet när de har låtit för många puppets ta... Det finns ju man skulle kunna dra det till en AI-allegori här. Att det finns ett budskap, underliggande budskap om att människan blev för tokig i att låta robotar eller puppets göra allt jobb åt dem. Och sen så... På något jäkla vänster så fick puppets en eget medvetande och blev arga och började attackera människorna istället i staden Krat. Så att man lever i någon form av så här nära postapokalyps till när puppets tog över. Så att de är utspridda över hela gatorna och över hela världen. Och varje strid, ja, då handlar det om att hushålla med stamina och hälsa. Du attackerar med ett svärd och du håller dig undan från deras attacker genom att evada eller parera precis i rätt ögonblick. Du kan inte bara hålla uppe svärdet och försvara dig, för att då tar du fortfarande lite skada, om en mindre skada än om du inte försvarar dig såklart. Om du parerar precis i rätt ögonblick, ja, då tar du absolut ingen skada och då kan du också stanna fienderna och göra en motattack. Det är inte riktigt som att man stannar och sen kan man göra en direkt motattack som i Souls-spelen, utan det är snarare så att du stannar om och dränerar deras hälsa för att så småningom kunna göra en avslutande deathblow till exempel. Men det har allt det där och mycket, mycket mer. Det har ett fantastiskt vapensystem tycker jag, där du jobbar med varje vapen har basically två delar. Det har en klinga eller en udd liksom, oavsett om det är en hammare, en yxa eller ett gigantiskt svärd liksom, bladet på ett mindre svärd eller vad det må vara. Och så har ett handtag, och då kan det vara ett stort, stort, långt handtag som givetvis bidrar till att du attackerar annorlunda, eller ett mindre handtag, eller ett handtag till en dolk eller ett svärd eller vad det nu kan vara. Och du kan hela tiden assembla de här vapen och mixa mellan dem och titta på de olika statsen. Så att om jag börjar med en värja, då har ju den ett handtag och ett blad såklart, och desto småningom så kanske jag får upp en elchocksstav med ett långt, långt, långt handtag där jag håller med båda händerna, och sedan även då en liten, ser ut som en lykta liksom, som avger elektriska chocker. Då kan jag bryta isär de här två och sätta mitt blad från min värja på det här dubbelhandtaget istället. Och då har jag plötsligt ett nytt vapen som ter sig annorlunda och har andra egenskaper. Och den här typen av olika kombinationer finns det massor av. Så att det tillför en hel del till sättet man vill spela spelet. Det är inte bara ett spel där du bara kan spela liksom med ett svärd. Utöver det så kan du också välja vilken typ av approach du har precis i början på spelet. Om du vill spela som heavy, Alltså göra tunga attacker. Det här går egentligen att ändra allt eftersom, misstänker jag. För det handlar ju mer om vilken typ av svärd du börjar spelet med. Om du vill börja med ett svärd som är långsamt men gör massigt med skada. Eller om du vill börja med ett litet svärd som är jättesnabbt men gör mindre skada. Eller om du vill ha någonting balanserat. Så att vapensystemet, fantastiskt tycker jag. Helt underbart. Men det här är ett utmanande spel. Det är ingen snack om saken. Det är till för att du ska dö, börja om. Dö, börja om, dö, börja om och så vidare och så vidare och så vidare. Och framförallt, all ergo du samlar. Ergo är ju valutan som du använder för att levela upp och bli starkare. Och då kan du levela upp olika typer av stats. Du kan antingen fokusera på de statsen som gör att dina attacker blir snabbare och starkare. Du kan antingen fokusera på att ha bättre stamina. För att du vill ju gärna alltid ha stamina i de här typerna av spel. För varje svärdslag du gör, för varje evade du gör, så dräneras lite av din stamina som behöver tid på sig för att ladda upp igen. Och har du slut på stamina mitt under en strid, då orkar din karaktär inte göra någonting. Och då är du ju öppen för alla attacker och dör ganska snabbt. Så det är hela tiden den här hushållningen. Allt det här finns här. Och det är massa saker där jag tycker att de har gjort som är fantastiska. Som inför en bossfight, om du dör hos en boss. För mekaniken så här, Jules, i de här spelen är ju att om jag dör, då förlorar jag all min ergo jag har samlat på mig.
Mm.
Och den finns kvar på platsen där jag dog. Men bara tills jag dör igen. Så det jag vill är att då kanske jag måste starta om en bra bit bort. För att man kan bara spara och starta om vid små, jag kommer inte ihåg vad de heter, trailblazers eller någonting heter de. Små lyktor som finns utspridda över världen. Inte alls jättemånga, men ändå tillräckligt många för att det ska vara någorlunda balanserat. Så måste jag springa igenom, och varje gång jag dör, då återupplivas alla fiender jag precis har besegrat. Så då måste jag ta mig förbi allihopa hela vägen till min tappade ergo och sen fånga upp den igen, precis som i Soulspelen.
Okay.
Och det här bidrar ju till att man blir lite mer nervig om man råkar tappa väldigt mycket ergo. Säg att man tappar 20 000 ergo och vet att 17 gubbar, nu måste jag ta mig tillbaka dit för att få tillbaka mina ergo, för att jag glömde ju levla upp. Jag behöver dem för att levla upp. Och då har jag tagit 2 timmar att få de här 20 000 ergo. Så att det blir en extra nerv till det hela. Men om vi tar och flyttar oss till en bossstrid. Om det är så att jag dör vid bossen, vilket jag såklart gör, och måste börja om, så läggs ergon automatiskt precis framför bossens dörr. Så innan jag går in till bossfighten så kan jag plocka upp ergon om jag känner att nej, det här går inte. Jag vill ha min ergo, jag vill fortsätta grinda och levela upp, för att jag kommer inte knara den här bossen på den leveln som jag är just nu. Så det är väldigt tacksamt inslag. Utöver det så har du även en Legion Arm som är, det vill säga din protesarm som du kan byta ut till olika mekaniker. Också så här, ja, det kanske är direkt inspirerat från Sekiro. Och more power to them, för att jag tycker verkligen om Legion Armen här. Den har olika typer av funktioner. Den kan spruta eld, den kan skjuta skott, den kan försvara sig, och för varje attack som den mottar då så avges en explosion. Men det här går inte heller att göra hur mycket som helst och inte vilken frekvens som helst, utan det är väldigt balanserat utefter att du ska kunna använda dig av den om du är taktisk, men du kan inte bara masha den hur mycket som helst, för att den dränerar också energi. Och då behöver du ha möjlighet att fylla på med Legion Energy under tiden du slåss till exempel. Och många av fienderna, inte minst bossstriderna, de är väldigt aggressiva, så du kommer inte ta dig undan. Och du har inte så mycket tid, så du måste verkligen planera det under striderna. Så den har allt det här. Och den har, och Lies of P har också elementen av vissa bossar som känns helt orimliga. Men så sitter man där en halvtimme och känner att ja, men det var inte så svårt. Och det är så här, just den här sköna approachen av att nej, men alltså, vänta, hur tänkte de här? Hur utvecklar de spelet nu? Det här är ju orimligt. Jag kommer inte ta mig an, om man ser vilken den andra fasen är, och man tänker det här är ju orimligt. Nu sitter jag till exempel med en boss som har 2 olika faser, så vitt jag vet. Och jag, just nu har jag suttit med den här i 4 timmar, Jules. Den här bossen. Jag har dött och börjat om. Och jag, vid det här laget så vet jag precis hur jag ska ta ner den här bossen. Jag vet precis vart jag behöver vara skarp i liksom sinnet, och jag vet precis vad jag behöver ladda upp. Nu är det bara som att jag är inne i en zon av att ja, nej, nu då kanske det går. Men det är bara, jag är van att jag spelar nu med att dö om och om igen. Och det är också en känsla som jag så här, om spelet är så pass bra att det är kul att dö om och om igen i flera timmar.
Det måste ju vara det om man ska stå ut med det här.
Ja. Ja, men då blir, för att då får man ju en, jag känner i alla fall att jag får en djupare uppskattning för stridssystemet när jag ser att jag vet precis hur jag ska göra för att ta den här bossen. Jag vet exakt hur jag ska göra för att ta den här bossen. Men av olika anledningar så strular jag till det liksom vid fel tillfällen. Men jag vet precis. Och den här, det här lilla schackspelet av att sitta och titta på sin motståndare och på något sätt veta, jag vet precis vilka drag du kan göra nu, 4-5 drag framåt. Jag vet precis vart det här kan sluta. Men om jag tappar fokusen en sekund nu, då kommer jag åka dit igen. Ja, då tappade jag fokus. Grattis till dig. Den känslan, spelet i spelet, psykologin som kommer upp där, det är någonting som jag har funnit njutning i när det kommer till den här typen av spel i alla fall. Och jag vet ju också att vill jag spendera 4 timmar på att grinda istället och göra mig ännu starkare, då kan jag göra det. Och då kommer ju min, alltså så skulle jag kunna göra. Det är oftast man tittar tillbaka och bara, här har jag suttit i 4 timmar med den här bossen. Fortfarande inte klarat den. Jag hade kunnat grinda i 4 timmar och blivit dubbelt så stark. Och sen kommit tillbaka till bossen och då kanske klarat den direkt. Så att det är också den där biten såklart som kan bli lite frustrerande. Och det är framförallt den frustrationen jag har känt nu, att jag har tänkt sig att titta tillbaka på mina timmar och bara, fan, jag hade ju kunnat gå runt och grinda och döda low level enemies för att bli starkare. Nu har jag inte gjort det. Och jag har inte blivit starkare av att dö 4 timmar mot en och samma boss. Men det är kul. Jag lever Lies of P-livet liksom. Och jag är väl en 30-35 timmar in i det.
Ja.
Och det är ett spel som har utrymme för massvis med, det finns flera olika slut, det finns element kring berättelsen, runt i hubbvärlden finns det olika karaktärer, Hotel Krat är liksom the main hub där man befinner sig och levlar upp och pratar med karaktärer, med Geppetto och med andra karaktärer som man möter ute i världen och som tar sig till den här sanctuaryn, eller det här safe place då, Hotel Krat. Det finns element, men det syns att det är väldigt så här, de har fokuserat på vissa saker i spelet. Det finns ingen lipsync till exempel. Det är inte den typen av spel. Det är inte ens som att i mellansekvenser att det finns bra lipsync. Så att det känns väldigt, när man ser att karaktärer står och pratar med varandra och ljudet kommer 2 sekunder efter att munnen har slutat röra sig, och det är inte ens någon lipsync överhuvudtaget, det är bara läppar som rör sig upp och ner. Man kastas tillbaka till någon form av PlayStation 1, PlayStation 2 era. Men återigen, det är så tydligt att det inte är där fokus har legat. Utan de har använt alla resurser på att liksom göra tight combat. Gör tight combat, gör bra, spännande och kul mekaniker när det kommer till stridssystemen, de vapensystem som du har till ditt förfogande. Och fokusera på det liksom. Och sen kommer den här kicken som jag har velat prata om. Och det är det sista, men det är en viktig bit. I de här spelen, Jules, i From Software-spel, så har det alltid funnits ett multiplayer, förutom Sekiro, så har det alltid funnits ett multiplayer-element. Där andra spelare, du kan spela med andra spelare. Och på så vis tar det igenom massor av de här svåra utmaningarna. Det blir såklart mycket enklare om man är 4 personer som slåss mot en boss, än om man är ensam. Du kan också spela med en annan person till exempel, du kan läsa meddelanden från andra spel. Det finns massor kring det här som gör From Software-spelen mer tillgängliga än vad de oftast får cred för att vara. Det vi oftast hör från Dark Souls-serien är att det är så svårt och det är så exkluderande att inte släppa in fler spelare genom att ha en lättare svårighetsgrad och sådana saker. Och jag köper den konversationen, it needs to be had. Det som dock, problemet där är oftast att de som försvarar Dark Souls, de som försvarar den här typen av svåra spel, lägger för mycket fokus på att säga, nej men get good. Och kanske mindre fokus på att säga, fast det finns ju jättebra tillgänglighetskoncept här. Ta med dig 3 vänner och spela igenom spelet. Och liksom vaggas in i det med någon som kanske är bättre än dig och kan hjälpa dig. Det är ett superbra koncept att kunna spela det här tillsammans med någon annan. Så att det är den här twisten. Och här finns det ingen multiplayer. I Lies of P finns inga sådana element. Däremot så finns det något som kallas för Spectres. Och det är alltså då inför bossstriderna. Inför varje bossstrid så kan du, om du har samlat Star Fragments runt om i världen, när du tar ihjäl fiender och slår sönder lådor och sådär. När du samlar Star Fragments, en sån kan du lösa in mot en Spectre som har en viss liten hälsomätare och som är med dig under en bossstrid. Och den här Spectern, den Den kommer att ta aggro från bossen, den kommer så småningom dö, men den hjälper dig ändå att göra skada, den hjälper dig på vägen. Och längre in i spelet så kan du också låsa upp ett träd med gyllene frukt som kan göra dina spectres starkare på olika typer av sätt. Så att det finns ett element även i Lies of P för spelare som känner att nej, men här bossarna är, jag klarar inte det, det går inte. Då kan man använda spectres, och det tycker jag är ett smart sätt att använda det på. Och jag ser att det är många som använder Spectres också i mina flöden. Jag har ju på något sätt någon sån här knäpp att jag vill inte ha Spectres med mig i bossstriderna. Jag vill göra det själv. Jag kan själv. Men utöver det så jag gillar det som 17 so far. Det beklagar mig att det är så många bra spel som kommer nu som tar så mycket tid. Det bekymrar mig, menar jag. Så är det väl egentligen.
Ja.
Du var taggad på Lies of P.
Jag var det, och jag förstår absolut inte varför nu när du har berättat om det här. För det här låter ju verkligen inte som ett spel för mig överhuvudtaget. Det låter som antitesen till allt jag tycker om i spel. Nej, säger jag bara. Nej, nej.
Men jag var nyfiken på vad det var som gjorde att
du var nyfiken. Ja, det undrar jag också nu. Jag sitter verkligen och så här, försöker tänka tillbaka på varför har jag så här peppat på det här spelet. Jag har fått helt fel uppfattning om det. Jag tänkte att det skulle vara någon typ av äventyrsspel typ mera, tror jag. En sån här tråkig sak där man bara ska slåss och dö.
För det här är ju intressant, för att jag menar, det ska man ändå ge. Jag älskar ju den androgyna looken hos Pinocchio, får vi säga.
Ja, det kanske var någonting med det också som lockade möjligtvis. Det är,
konceptet kring lugner och storyn och det här steampunkiga.
Precis, det lät ju som att det skulle vara en intressant story där, men jag kommer aldrig att ta mig igenom det spelet. Det hör ju, jag kommer att bara vara arg och frustrerad och ge upp efter 5 minuter. Kasta kontrollen i väggen i vredesmod. Det här, nej, jag kommer att avinstallera det här, känner jag efter att jag har pratat nu.
Alltså det kan, det, så här, I don't blame you, för det är ju 90% ett sånt spel. Ja. Sen så är det ju, finns ju samtal kring storyn att ha också. Jag är inte klar än, så jag har inte sett utfallet av minas val. För det konceptet med det här är ju liksom att ljuga. Att det är mänskligt att ljuga. En puppet kan inte ljuga, men en människa kan ljuga. Så genom spelet så finns det olika moment där du blir frågasatt och ställs inför vissa kval. Där det är till exempel människor som lider av en viss typ av pest. De ber om hjälp med någonting, och så kommer du tillbaka och ser att shit, det de har velat ha hjälp med, det är ju bara en lögn. Så att, hur ska jag säga? Ska jag break it down för dem och säga att allt de har väntat på är förgäves? Eller ska jag ljuga för dem och säga jara, jara, jara? Sådana här inslag finns, och då vill man ju oftast ljuga för att de ska dö lyckliga, till exempel. Och tro att det var bra när man hjälpte dem eller inte. Och så finns det även andra utmaningar som är mer relaterade till antagonisten, misstänker jag, och sådär. Men så här, de koncepten gillar jag också att de leker med, för att det gör att det finns en extra identitet i spelet som inte bara känns som ytterligare ett av dem som försöker göra ett From Software-spel. Jag kan utan problem säga att det här är det absolut bästa spelet av dem jag har spelat som är tydligt inspirerade från From Software-spel. Tveklöst. Jag tycker att det här spelet gör vissa saker till och med bättre än Dark Souls-spelen. Jag har för sig bara spelat Dark Souls 1, men absolut. En stor applåd till NAF Studios. Nu är ju den stora frågan. Mm-hmm. Vi satt i juni, du och jag, och flippade totalt i en chatt när vi tittade på Starfield Direct. Mer eller mindre crazy. Och nu,
är vi här.
Nu är vi här.
Ja.
Mitt i skiten.
Ja.
Eller skiten kanske man inte ska säga. Eller ska man? Nej, det kan man inte säga.
Ja.
Men såklart, vi har ju plockat upp Starfield, detta evighetsprojekt.
Mm-hmm. Det har vi gjort. Ja, hur många timmar har du plöjt, Aron?
Låt mig kolla. Det är inte många. Och med det sagt så kommer det låta bisarrt, för att det är en definitionsfråga när det kommer till Starfield, ett sånt spel. Men det är definitivt inte många. Det är... det borde finnas här. Achievements. Och så tittar jag på Starfield. Där. Och så tittar jag på statistik. Och så står det... Okej. Okay. Ja, 26 timmar.
Okej. Okay. Vet du hur många timmar jag har plöjt? Jag tycker jag har ju bara liksom gnuggat lite på ytan av det här spelet, känner jag. Ja. Jag har spelat 100 timmar.
Det är ju sjukt.
Det är släpp sjuk.
Nu lägger vi av.
Hjälp att svimma när jag är inne och kollar på det här. Jag känner jag har spelat ingenting. Jag har inte kommit någonstans. Jag har knappt lärt mig hur man spelar spelet. Och jag tänkte du har spelat det här så mycket längre, för du började innan mig.
Jag började innan, det behövdes. Men jag sa också till dig, du kommer att spela förbi mig på en kvart.
Ja, du sa faktiskt det. Men jag tänkte att nej, du måste ha spelat det här 3 gånger mer än vad jag har spelat det. Så kollade jag idag och höll på att ramla av stolen när jag såg att jag har plöjt ner 4 dagar i det här.
Ja.
Och vad de dagarna har gått då till är att jag typ har gjort allting utom huvuduppdraget. Eller jag har inte alls gjort allting utom huvuduppdraget. Jag har gått på något så här spår och byggt ett skepp. För det var det jag tyckte var roligast att göra. Och så har jag gift mig.
Du har hunnit gifta dig, du är inte klok. Och vem har du gift dig med då?
Sam har jag gift mig med.
Det blev ett cowboybröllop.
Det blev ett cowboybröllop. Och så har jag lärt känna hans dotter. Och sen har jag slagits mot lite robotar och utforskat lite planeter. Men jag har typ inte gjort någonting på huvuduppdraget. Så jag började med det faktiskt först idag och märkte att oj, jag kanske skulle ha gjort det här först. Så kan det gå när man spelar Starfield.
Alltså det här är ju fantastiskt att höra ändå. För att jag tror ju, okej, nu måste vi så här, nu måste vi sätta ramarna för det här lilla samtalet. Vad är en spoiler i Starfield? Det är ju den stora frågan. Att du gifter dig med Sam, det är ju, borde ju vara för en sån som mig. Så, vad kan man det? Oh no, du spoilade. Nu säger jag upp mig från allt. Men det var ju inte det, för jag förstår ju att jag har ju känt av att det går att romantisera med Sam. Ja. Så långt här. Liksom, så jag fattar att det finns ett end goal någonstans. Och hans dotter och hans relation med hans far och de här grejerna. Det finns ju, alltså det är ju ofta så att, och det här är en floskel vid det här laget, men side stories, alla de här berättelserna, alla de här dialogerna utanför main story i Bethesda-spel har ju en tendens av att bli mer positivt omtalade än main stories.
Mm. Och det är ju det jag har gjort. Jag har ju bara gjort sidequests och försökt att bygga ett jättehäftigt rymdskepp tills jag kom på att det inte gick för att jag var tvungen att levela upp först.
Oh no! No! Frustrationen. Hur mycket pengar byggde du för? Eller köpte du ett skepp?
Jag köpte ett skepp för typ under 100 000 credits eller vad det kallas i spelet.
Ja, jag köpte ett för 89 000 köpte jag ett.
Ja, jag köpte typ det billigaste de hade. Och jag hade ju inte alls fattat att det var lite så här olika specs på dem från början. Så jag hade ju typ skit lite cargo hold på den, och det är typ det man vill ha. Så
att alltså det var jag har 4 000 i cargo hold.
Ja, det är det
jag var tvungen.
Så att nu har jag gjort ett uppdrag där man fick ett skepp i slutet av uppdraget, och det har jättemycket cargo, så nu är jag ganska nöjd. Så nu har jag sålt mitt skepp som jag hade byggt.
Alltså okej, nu är stora frågan här. Hur inreder du ditt skepp, Jules? Go!
Alltså det går ju tyvärr inte att inreda helt fritt. Du har ju de här modulerna som du flyttar runt och kan köpa nya moduler, och de är ju så här inredningen fast i. Sen kan du dekorera med lite blommor och sådana saker.
Lite?
Ja.
Du ska se mitt skepp. Jag snor varje jävla planta i hela universum.
Alla succulents kommer och samla på sig.
Alla succulents och alla desktop statues och
skit. Ja, men det gör jag också. Men... ja, grejen är att när du respeckar ditt skepp eller byter ut delar, så läggs allting i din cargo hold igen. Så att du måste ju om allt, så det är skitjobbigt att börja från noll.
Det har inte jag gjort än.
Nej, så att det är en varning när du gör det. Det är också så att det är ju lite så här clutter som är automatiskt när du köper ett skepp. Men om du bara ändrar färgen på någonting, en del av ditt skepp, så hamnar allt det där i cargo hold igen. Och ibland så respawnar det. Men jag har ju, när jag senast gjorde så har det inte respawnat på typ 2 dagar. Så att,
så att ändra färgen,
ja,
då försvinner.
Ja, precis. Bara du är och pillar på skeppet. Så.
Ja, då vågar jag inte göra någonting. Det där måste
du
uppdatera.
Så det är verkligen så. Bygg ditt skepp klart först och var helt nöjd med innan du börjar dekorera. Annars måste du om allting. Så.
Ja, nej, det
däremot
är
det ju roligare i settlements när du får börja med det. Och dina lägenheter och allt vad du kan ha och flytta dem. Det är lite en liten gripe jag har, det att du inte kan komma åt allt i ditt inventory. Om du har det du har på skeppet, det kommer du åt överallt, har jag fattat det som, men inte allting annat.
Och, som du har slängt på andra för personer.
Precis, som man har behövt slängt på andra ställen för att man inte får plats med allt på sina skepp, för att man inte, det tar ganska lång tid innan man har råd med ett skepp som frymmer mycket. Som sagt, 100 timmar tog det mig att komma dit. Men ja, så att det är lite, då måste du gå och släpa på grejerna, och du kan ju typ bära 0 i det här spelet. Så det är lite obalanserat just med den grejen. För oss som tycker om att
bära
och bygga och skapa grejer, så det känns som att man måste spela spelet i 200-300 timmar innan man egentligen ska börja med det, för då är man liksom, då har man alla skills och allting man behöver. Men jag vill ju börja med det första jag gör, så jag känner lite så här frustrerad över såna saker.
En annan sak jag är oerhört frustrerad över är att jag inte kan, jag har funderat på hur det hade funkat, men det finns ju inget egentligen system för det, så att jag fattar, men jag skulle ha velat att det fanns ett system för att bygga saker. För det finns ju olika bord där du kan faktiskt bygga saker. Mm. Jag skulle vilja kunna bryta ner saker till sina mineraler.
Mm, jag saknar det. Att man kunde bryta ner grejer. Men nej.
Nej, det går inte. För det vore ju grymt ändå att kunna ha liksom, ja, men bryta ner massa skitvapen till järn och koppar eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom. Och sen har man massor av sånt om man behöver bygga andra prylar.
Precis, nej, det går inte. Du kan ju ta bort delar. Om du har två samma vapen, så kan du flytta över delarna mellan dem. Men du kan inte bryta ner dem och bygga upp dem till något annat. Nej, det är lite störigt. Och det har ju funnits i Fallout-spelen och så tidigare, så det är konstigt att de har tagit bort det. Och också där i Fallout så fanns ju också det här, alltså när du hade dina inventory spots, så spelar det ingen roll i vilket inventory spot du slår någonting, för de kommunicerade med varandra. Det saknar jag också här. Det känns ju jättedumt att du har en hel galax att utforska, men att det ska fastna på att du inte kan komma åt dina grejer överallt, utan att du måste släpa dem fram och tillbaka. Och sen just det här när du ska flytta dig från rymdskeppet till den plats där du har lådan med dina grejer i, och måste gå skitsakta för att du har
fantastiskt
500 saker på dig. Det känns inte riktigt genomtänkt, just den biten. I ett övrigt mycket väl genomtänkt spel. Så att,
Det känns ju som ett spel med prioriteringar.
det känns ju som att du kanske inte har prioriterat den här sidan för oss som gillar att bygga saker. Men ja, det är desto bättre kanske om man gillar att skjuta saker, och det är det jag vill göra sist.
Ja, jag fattar. Men jag tycker inte att skjutandet har blivit bättre jämfört med om du spelade Fallout.
Nej, men det tycker jag. Det är också roligare vapen här. Jag hittade ett vapen som jag tycker jättemycket om, för jag kan typ one-shot killa allting, och då slipper jag slåss så mycket. Det låter hemskt, men då går det fortare. Då är det över fortare.
Ja, jag fattar. Precis.
Så jag spelar en liten person som går omkring med ett jättevapen, bara för att jag ska få. Jag tänkte först att jag ska göra picadoller, för det kändes som att den här karaktären jag skapade var inte byggd för det liksom fysiska. Men sen blev det ändå jättevapen, för att det var det bästa. Så att
hur har du gjort din karaktär då? Vad har du något speciellt du har gått där? Kör du någon gammal template? Jag kör ju till exempel min ursprungliga Shepard-look.
Aha, intressant. Oh. Nej, jag går alltid all in nytt. Alltså, min strategi när jag går in i en ny character creator, det är att jag testar runt och ser vad jag fastnar för det finns ju alltid sådana här presets och så ser man fastnar man för någon där så tweakar man den lite grann och sen medan jag håller på och pillar där på kindknoter och ögonstorlek och sådär så bygger jag upp liksom karaktären i mitt huvud. Så jag har byggt en liten finlämmad diplomat som springer diplomat. Runt och försöker övertala alla oss så att jag ska slippa slåss.
Jag med. Och det är väldigt generöst i början.
Det är väldigt generöst.
Och man kan verkligen maxa.
Ja, nej, men det har gått ganska så bra. Så jag kan övertyga de flesta att jag slipper slåss. Så det blev det för mig då.
Vad mysigt. Alltså det där tänker jag ju är... Jag har ju också tagit den att jag har ett fan. Tog jag, som alltid efter mig och ska...
Ja. Du tog den, vad roligt. Det är liksom...
Jag tog den och diplomat och att jag är wanted.
Oj, det var en spännande blandning. Jag tog diplomat och UC, det ångrar jag lite grann. För Sam var inte jätteglad över det alla gånger. Och så sen så tog jag lägenheten.
Ja, vilken familjekonflikt.
Ja, det blev ju det. Det var helt, jag visste inte. Och sen var det för sent att ändra det. För det var, hade gått 20 timmar när jag träffade honom. Så att, ja.
Åh, shit, det har jag inte tänkt på.
Det blev lite konstigt där. Men vi har kommit över det.
Jobbiga familjemiddagar.
Ja.
Ja, jag fattar.
Men det gav lite extra krydda har jag bestämt. Så att ja, går att spela det också.
Alltså det, jag tänker att det är någonting med det här klasspelet. För att jag menar, berättelser i all ära. Jag undrar om du, om vi säger så här. Det här, nu kommer jag tillbaka till min spoiler-spekulation. Är det här en spoiler? Jag har ju hunnit få en viss ability. Har du hunnit få en viss ability?
Jag har gjort uppdraget så långt att jag har gjort ett tempel och fått en ability, om det är det du menar.
Ja. Mm. Och nu ringer här. Men, jag ska inte... Då fattar jag, för att då vet du åtminstone vad som kan liksom finnas mer
utav.
Precis,
så det var där av min kommentar att oj, det här skulle jag kanske ha gjort först.
Jaha, du gjorde det väldigt sent.
Ja, som sagt, jag har gjort det nu idag, har jag börjat med huvuddraget.
Nej, okej, då fattar jag.
Ja.
Då fattar jag. Wow, vad coolt, för att så är det ju såklart att det finns, ja, shit alltså.
Ja, så att,
Vad coolt. Så här i alla fall. Jag har ju försökt att tänka att jag ska spela mycket huvuduppdrag, fokus. Och se liksom vart det tar mig för att hur jag vill att det ska öppnas upp sen. Jag har ju typ mutat Starfield överallt hela tiden också. Så att jag ser ju ingenting. Det är någonting som har trillat igenom något. Som den här... ja, men du vet, de har ju så här persistent objects physics i sin motor. Har du sett den här memen med potatisarna till exempel?
Nej.
Okej. Du får den här nu i våran chatt. Det är en av de finaste som finns. Men vad det handlar om basically är ju att objekten som du flyttar omkring, den ligger i vår allmän nu. Objekten som du flyttar omkring, de stannar ju kvar där. Och de gör det oavsett om du går och gifter dig i 100 timmar på ett annat ställe eller inte. Och du kan ju samla på dig prylar och saker och bygga. Och som vi pratade om tidigare, inreda med växter och allt möjligt strunt liksom. Och den här memen som har gått runt, det är ju den här på en spelare som har samlat ihop hur mycket potatis som helst och slängt in det i... och slängt in det i liksom sin cockpit med typ tusentals potatisar och ja, öppnar och stänger en lucka där och visar hur de flyttar sig väldigt realistiskt och så vidare. Det är så här, ja, det är ett kul sätt att spela spelet på. Ja, säkert.
Jag har gjort så fast med mina resources, för att jag hade ju för lite cargo holds som sagt, så att jag kastade in dem i ett tomt rum i min tills det var fullt.
Hur hittar du dem sen då?
Men de låg ju där.
Ja, men måste du inte leta och gräva om du har så mycket?
Ja, som jag ska ha något specifikt, ja. Men det är så...
Det är som en handväska med raketmotorer.
Ja, precis. Så hade jag det. Så de låg där i rum, huller och buller.
Åh, oh, shit, pommes frites.
Tills jag fick mitt större skepp.
Jag ser det framför mig, kastar in allt i ett rum. Men hur funkar det då? Om du har följt i ditt storage, i din cargo, och då målar någonting, vad händer med dem då?
Vad då, om jag har...
Om du har följt i din cargo, du kastar in hundratals objekt i ett rum, och sen går och pillar med skeppets hull, vad händer då med de objekten?
Det får man ju inte göra då, För då hamnar de syns inte i cargo holdet, men de ligger där. Så att det är som att de finns. Så man skulle ju kanske kunna hacka spelet på så sätt.
Eller hur?
Ja, kanske. Ja, jag vet inte, jag vågade aldrig göra det. Men jag läste det på Reddit att det var så det hände. Men jag vågade aldrig göra det medan jag hade dem där. Så att de låg där.
Det är bra, det är bra. Alltså det som förstörde för mig är ju också så här, med de här persistent objects, är ju att när jag inredde, jag gillar ju att, eller gillar, jag har bestämt mig för att samla böcker. Så att jag samlar så mycket böcker som möjligt för att sen läsa dem någon gång i framtiden. Du vet, man sätter upp så här projekt, jag ska spela Starfield i hundratals timmar. Och sen någon gång så ska jag sätta mig min kaffe och läsa böckerna i Starfield så jag kan prata om det. Och det är spännande att analysera. Det kommer aldrig ske, men i vilket fall, jag gör det. Så jag ställer upp böcker på alla skrivbord som finns och inreder och ställer dem fint. Och det tar sån tid att få dem att stå fint på högkant. Så att jag kom på att knepet är att om de hamnar snett och du måste vinkla dem galet, då är det bara ta dem, in med dem i inventoren och sen ta ut dem i inventoren, för då ställs de automatiskt på högkant. Och sen flyttar
om
de
därifrån. Om inte någon av dina companions kommer och går.
Kommer förbi. Ja. Nej, jag, hörru, om jag har någon companion med mig, då säger jag stay here.
Ja, nej, men det har hänt mig så mycket, så många gånger som möjligt i lägenheten. När man går in där så droppar man saker från sitt inventor och sen kommer Sam och bara möjer igenom högen alltså, med grejer på golvet. Ja.
Vet du vad det värsta var som hände mig? När jag inredde mitt skrivbord så stod jag där och pillade och var inte säker på hur jag ville ha det. Och till slut så bara, men nu börjar det likna någonting, så var jag nästan klar. Var så 75% igenom med att ha inrett allting. Och du ska få se mitt lilla skrivbord här också. Jag slänger upp det i chatten. Du kan dela med mig det här på sociala medier också. Men basically, det som händer och det man undrar, vad är det för svart fläck som är på skrivbordet? Den ligger i allmän nu. Vad är det för svart fläck som ligger där? Jo, självklart så råkar jag komma åt knappen för en handgranat.
Ja, det har jag också gjort.
Och då flyger alla de här objekten åt helskotta.
Yep.
Så alla mina logs, jag har ju som det ser ut på bilden nu var ju så som, det här var när jag var klar. Men den här fläcken kommer ju forever vara där. Så där har jag mina logs så jag kan sitta och lyssna på dem. Tänker jag ju.
Åh, så fint.
Ja, och så har jag min kaffekopp och mina böcker ifall att jag behöver ta relax time. Och så till vänster har jag ju då mina episka treasures jag hittat över hela. Men det är ju, ja, alltså det är för att du fattar ju grejen.
Ja,
det är
ju absolut. Du gör helt rätt.
Ja, men den där jäkla handgranaten forever. Ja. Så jag tror att jag kan inte göra något förrän jag har ett nytt skepp. Och då tar jag bort alla handgranater innan jag börjar inreda så jag inte kommer.
Nej. På tal om att kasta handgranater eller göra saker snett. Ett tips från mig till dig är när du får ett större skepp som kan ta större crew, ha inte hela Constellation på ditt skepp då, när du går in i en eldstrid och råkar skjuta på ett kompisskepp, för då blir ju alla jättesura på dig. Det är ju väldigt lätt hänt. Det har hänt mig typ 10 gånger minst.
Att, i en rymdstrid,
Och så kommer det någon så här friendly för bara förbivajsande ditt liksom korssikte och du råkar vara lite trigger happy och skjuter och we need to talk, hör du fyra personer säger då, för de blir inte glada för det. Jättejobbigt, särskilt om det var i slutet av en jättejobbig eldstrid som du just höll på att vinna, för då måste du ladda om och göra om det, för annars är alla jättesura på dig och du måste gå och be om ursäkt till hela ditt skepp. Att du har råkat skjuta en.
Och börja om!
Ja.
Hur var vi? Var vi inte polare? Skulle vi inte gifta oss? Nej, vi behöver snacka.
Precis, vi behöver snacka. Undvik det. Inte kul.
Ja, jag dör. Alla dessa jävla system alltså. Jag kan tänka mig det klart. Men vad händer då när du gör så? Kommer de och så, vad behöver du bygga upp igen? Jag fattar att det var fel.
Ja,
men sorry.
Precis. Du kan gå och be om ursäkt. Men du får en jättestark så här, dislike.
De minns det här.
Ja, precis. Från dem.
Har du empati som en del
jag
av dina
traits?
Jag
har empati, ja. Ja,
men shit vad vi är lika här.
Ja, verkligen.
Förutom att du inte har ett fan som är konstant efter dig.
Nej,
sjukt irriterande.
Men jag tog den där lägenheten istället.
Ja, lägenheten. Och du, men vänta nu. Lägenheten, det är inte så att du tar hand om dina föräldrar?
Nej. Det har jag hört
är en av de sämsta.
Yes.
Eftersom att det så konstant kostar pengar.
Man måste... Men det är ju lägenheten också. Varje gång man går in i den så måste man ju betala.
Oh.
Ja, du har ju ett lån på den. Det är väldigt realistiskt där. Du har ju tagit ett astronomiskt högt lån på den. Så att varje gång du besöker den måste du betala av lånet lite grann. Annars får du inte gå in i din lägenhet.
Åh, damn.
Men det går bra. Det kostar ungefär lika mycket som att göra om sitt ansikte. Så att det är inte så farligt dyrt.
Vad händer? Okej, hur mycket annat så här är persistent? Om du går till han skönhetsoperationsgubben, hjälpte du honom med hans behov förresten?
Ja, det har jag gjort.
Ja, såklart. Alltså, vad finns det där, tycker jag, som är... om du ändrar helt och hållet utseende, reagerar några av dina chipmates? Som gör
det har jag faktiskt aldrig testat. Nej, det har jag inte gjort.
Det måste jag nästan göra. Jag har ju ändrat utseende, men jag har ju bara klippt mig. Vad har jag gjort bara? That's it. Och sen minskat lite på musklerna. Jag var väldigt muskulös i början.
Okej, du tänker att så här tid i rymden har
Nej, men alltså så här, min karaktär, hon är ju egentligen, hon är ju en diplomat, hon har varit med och så vidare. Och från början så var hon en blandning av min Shepard och min The Division-avatar. Men sen så klippte jag håret så att det blev mindre Division och mer Shepard. Och Shepard var lite mer lean än muskulös som mindre Division var.
Okej.
Och då hände inte så någonting egentligen. Det var ingen som kommenterade på det. Jag tänker att det måste ju vara så att det räcker med att du ändrar någonting och så måste de kommentera. Eller det vore ju intressant om man sa ändra allt.
Mm. Ja, men det känner jag, det måste jag direkt gå när jag har slutat prata, måste jag gå och testa det.
Ändra bara totalt ser ut som
kön
Shrek.
Och precis allt.
Kommer ut som en robot. De bara, hej, har du pratat än om det här vi snackade om? Man bara, tack för att du har sett det här, försökt göra mig fin.
Nej, jag försökte göra mig fin, det märker ingenting.
Så ute i 3 timmar och skaffa trumpetöron.
Ja.
Ja, det är inte lätt i Starfield. Men alltså, okej, så här. Du är 100 timmar in, du har skräpat knappt touch the surface. Jag är 25 timmar in, vill tillbaks till en värld där jag trodde att jag hade tid. Nu sitter jag med ett stort projekt som jag inte kan prata mycket om, men som ska vara klart först. Men du, vad är din take på Starfield nu liksom? So far. Alltså, so far. Det är omöjligt att säga någonting när man inte,
alltså, när man inte har spelat ut det.
Spel. Nej, precis. Vi får återkomma. Mm.
Precis. Nej, men jag skulle väl säga så här att med grov förenkling och onyanserat så är det ju Fallout in Space. Alltså man känner, har man spelat Fallout och Skyrim och alla Bethesdas tidigare titlar, det är jättemycket som är likt. Det känns som att det är väldigt mycket samma mekanik, eller det är samma mekanik, bara att det är en ny kostym. Sen är det ju så mycket större och i och med att det är liksom, ja, förr hade du din Fallout-värld och visst du kunde resa till andra städer och sådana där saker, men det var ju ändå med lite möda kunde man gå från ena änden av världen till den andra. Här känns det som att det här finns det inget slut, för att det är ju en, du har en sån värld och sen är det en, finns det liksom ett otal planeter, jag vet inte om det finns en siffra på dem, hur många som du kan göra exakt samma sak på, som det finns lika mycket rymd på. Så att det är ju vansinnigt stort. Och det kan vara lite överväldigande också, för att man inte riktigt vet var man ska börja i uppdragen, eller om man ska snöa in på att bygga eller samla någonting. Och det är också... det suger ju in en. Det gör det ju. Man blir fast. Man har väldigt roligt när man spelar. Samtidigt så känner jag att det finns lite så här saker som man tycker att det här borde de ha, efter så många spel av likartad karaktär borde de ha fixat det här nu. Som att de är väldigt dåliga på att tala om saker för en, hur man ska spela spelet. Man får gå och läsa på nätet för att förstå hur man ska göra saker. Man får gå och titta liksom guider och walkthroughs för att fatta hur man ska, eller jag hade inte fattat att den här boostpacken var en grej för en typ, ja men 70
att det var en del
in.
Av du kunde levela upp?
Ja.
Okej, jag fattar.
Så det gjorde inte jag för en 75 timmar in. Det hade väl kanske varit en jättebra sak att lägga poäng, sin första poäng på.
Så fort jag får en sån här skill point, då avsätter jag alltid typ 10 minuter, en kvart att gå igenom, okej, vilka träd finns det och vad är de relevanta för? Så jag såg det ganska tidigt att, ja, vill jag ha en boostback måste jag ha en jävla skill för det, okej.
Ja, nej, det hade jag totalt missat. Eller så ja, kanske jag hade läst och bara inte fattat vad det var. Och så här, så allt, för allting, vill du uppgradera dina vapen, nej, men du gör också en skill point och det tar jättelång tid att få skill points. Och jag gjorde misstaget i början att jag visste inte riktigt vilket vapen jag skulle lägga dem på, så att det blev lite alla möjliga vapen, så nu har jag slösat en himla massa skill points som det inte går att liksom resetta på saker och ting, när jag egentligen skulle vilja ha dem kvar och kunna lägga dem på att bygga så att jag kan uppgradera mina skepp och uppgradera mina settlements och såna där saker istället.
Det tror jag är en utmaning också, eller nu vet jag inte med säkerhet, men oftast så får man ju flest skill points om man följer the main path.
Det kanske är så, det kanske är, det kanske är därför jag tycker att det är liksom så snabbt komma in. Långsamt, för att jag tänker att det ska bara vara liksom hur många man dödar eller någonting, ett mått på det. Det kanske går fortare när jag börjar med uppdraget. Så kan det vara, jag kanske får återkomma till den här kritiken och äta upp den sen.
Men, nej, men du, alltså så här, för att det är ju en kritik, det ska ju inte behöva vara så.
Nej, för ja, jag blir ju helt stollig när jag ser att jag får bygga ett rymdskepp. Det är klart att jag kommer att vilja göra det först liksom. Men sen så fastnar man för att nej, det går inte, du måste ha en massa skills för att få göra detta. Och då känner man sig lite så här, vad tråkigt. Det var ju det här jag ville ägna mina första 100 timmar åt, att göra, bygga det perfekta rymdskeppet. Och sen ger vi ut. Men det tyckte inte spelet att det skulle göra. Så där är det lite sådana saker. Sen tycker jag också att det är, jag uppskattar vad de har gjort med att, för romanser har ju aldrig varit Bethesdas starka sida, det måste man ju ändå säga. De har lite pliktskyldigt försökt trycka in dem i tidigare spel, men bäst lyckades de väl i, nu tappar jag bort vad det heter, det här steampunk-rymd, nej, det kanske inte var dem.
Ja, The Outer Worlds, det ja, var ju för sig Obsidian var det ju.
Precis, där var, ja, hade precis. De inte romances överhuvudtaget, men du hade ju en sidokaraktär som hade en kärlekshistoria som du kunde undergräva. Och där började de, för det är min kritik mot Bethesdas sätt, att det har alltid varit lite, det har saknats lite hjärta där med dina companions. Du har inte riktigt ömmat för dem på samma sätt, du har inte känt dig
emotionellt
engagerad, tack. Det var ett snyggare ord än vad jag skulle klämma ur mig här. Men du har inte
känt liksom,
att du har varit liksom knuten till världen riktigt.
Precis.
På så sätt med din karaktär. Du har känt som att du har varit en, jag vet inte vad, en liten planet som har svävat ovanför världen och gjort saker i den, men det har inte riktigt påverkat på något sätt. Så jag tycker de har kommit lite längre där, för de har gjort romanserna bättre. De har mycket mer innehåll i dem. Men det är fortfarande den där känslan av att du får ju aldrig se någon animering när du liksom tar på din äkta man eller ser liksom ceremonin eller något. Så att det är som, det är fortfarande väldigt stumt på något sätt. Siduppdragen, absolut, de har mer liksom stunds och innehåll i sig, så på så sätt att du får bra historier där, men samtidigt det är liksom personer som du bara träffar och sen, jaha, okej, det var tragiskt öde, nej, hej då, borta, träffar aldrig den här människan igen. Så att det finns lite mer där att önska fortfarande. Jag tycker att det är lite bättre än vad det har varit, men fortfarande inte riktigt det jag skulle vilja att det var, så att det var, du vet, Dragon Age nivå på storytellinget liksom.
Nu lärde jag mig några saker också här, att bra för dig att veta, eller för mig att veta, det här visste jag inte innan, men hur man levelar upp snabbt, jag bara var tvungen att snabbt kolla upp det.
Okej. Okay.
Du är bra. För det första, man ska gärna sova.
Jaha.
För sover man så får man en kort tid efter att man har vaknat.
Det har jag helt bort prioriterat, ungefär som i verkliga alls. Livet. Nej.
Ja, nej, det är bra.
Varför sover när man kan bygga?
Eller hur? Men om du sover i bara några timmar så har du en kort tid efter det 10% extra XP-boost.
Okej. Okay.
Så det är tacksamt om man är ute och liksom passar på att sova.
Ja, okay,
men en even better if you're married.
Ja, men det är jag ju nu.
Ja, och sover. Då har du 15% extra level boost.
Oj, vad vi ska sova. Gud, vad vi ska ligga.
Vi säger det, sova. Och sen så kan man också dricka Alien Tea för att få några extra procent boost.
Jaha, de där som jag typ har kastat bort.
Ja,
men jag bryr mig aldrig om mat i sådana här spel. Jag bara kastar bort allt sånt. Jag tycker det är onödigt att bära runt på det här.
Ja, jag fattar. Men sen kommer ju den här grejen att såklart klara av missions, det är de man får det. Och det står inte att det är inte direkt spesat att du får liksom mer för ett main mission. Det tror jag inte heller att det är. Men däremot, den strömlinjeformade aspekten av huvudkampanjen gör att du levelar upp snabbast om du bara pumpar igenom den.
Mm.
Såklart. För de andra är ju ofta små, mindre, fler steg och så vidare. Så att men du har redan liksom ganska mycket klart skulle jag säga.
Ah, okay. Jag ska sova mer och så ska jag göra klart huvuduppdraget.
Eller hur?
Det är vad jag liksom. Ja.
Ja. Fasen vad coolt. Ja, vad roligt. Jag personligen tänker
så här. Samla på succulenter sen.
Så alltså, fy fasen, vi ska ha växthus överallt alltså.
Ja.
Timmar och timmar.
Ja, jag hoppas ju att man också kan hitta, för man, när man är runt och reser så ser man ju så här jättehäftiga liksom. Ja, men det är ett litet uppdrag, man går in i någon maffiaboss rymdskepp som är så här skitsnyggt och man bara, åh, så här vill jag inreda mitt. Jag hoppas att man kommer till en punkt där man får göra sådana saker med sitt rymdskepp.
Ja. Alltså, i samma flöde som den här potatisgrejen dök upp så såg jag en spelare som hade byggt en egen fabrik. För att optimera mining av resources och sen, jag orkar inte gå in på, byggt en fabrik, punkt slut. Hade en fabrik på sin bakgård, sin bostad på en planet. Den var fully automated up and running. Så att det kan gå hur långt som helst tror jag.
Okay.
Så länge man pillar med det i hundratals timmar.
Ja, det låter lovande.
Ja. Ja, det var så coolt att se. Men ja, så här, mina 25 timmar i Starfield och alla andra spel som jag försöker pumpa igenom nu och det nya jobbet och grejer, det har inte blivit så många timmar som jag hade hoppats. Men jag tycker att det ska bli skönt. De har ju sagt att de har en roadmap där till exempel kartor till städer finns med. Småsända navigeringsgrejer, men jag har aldrig haft problem med det, för att om man går in i den här scannen så får man ju pila på marken liksom vart man ska.
Jag tyckte det var jobbigt i början när man inte riktigt, för den här interfacet är inte helt det får man heller inte så mycket förklaring till, men sen när man har fattat det då gick det lättare, och så sen så märker man att städerna är ju inte vansinnigt stora så att man lär sig efter ett tag.
Ja, men visst är det så, visst är det
när
så.
Man har
så det
finns sprungit runt i dem i 100 timmar, då börjar man veta vad man är.
Eller hur? Nej, men det finns element som de såklart kommer att adressera för att göra det roligare och liksom sådär. Och det ser jag fram emot. Men lång historia kort, för mig som inte har plöjt igenom ett Bethesda-spel sen Skyrim så känns det här perfekt. Jag har ju testat Fallout 4 säkert eller 3 och bara sett, känt att jag fattar, jag orkar inte liksom, och VAT-system och såna här grejer. Det finns grejer där som jag fattar är säkert skitspännande, men där då var jag inte i headspacet. Här känner jag att det är precis, alla system är good enough och de system som jag tycker är svinmysiga, de är oändliga. Så att i en annan värld så hade jag kanske bara suttit med Starfield hela hösten. Tveklöst.
Jag är ju nästan lite glad att Lies of P inte var ett spel för mig, för då betyder det att jag kan ägna mer tid åt det här.
Exakt. Såklart. Där har du ju en save by the bell.
Eller hur?
Saken.
Mm-hmm.
Men, det var nog allt för den här gången tror jag. Eller hade du något mer du vill lägga till?
Nej, jag tänker att vi får återkomma till det här när vi har spelat ner.
Ja, det tycker jag också. Det finns all anledning att göra det. Kod för Lies of P kom ju ifrån Neowitz och kod för Starfield kom från Bethesda.
Och Game Pass.
Och Game Pass. Vi rundar här och fortsätter. Jag kan säga så här mycket. Det kommer att komma ett avsnitt.
Jaha.
Runt mitten av oktober.
Okay.
Det kan jag garantera i alla fall. No more, no less. Utöver det får vi se när vi spelar in nästa avsnitt. Det blir ju en hel del.
Precis.
Det finns saker att tugga om. Jag behöver tugga om flera grejer som vi inte har hunnit ta tag i än. GOTY 2022. Också efterlängtat hett här i öppna världen.
Absolut. Alla bara skriker efter det. Var är ett GOTY 2022 som vi har väntat?
Mm-hmm. Snacka vad... Vilka super
det kommer inte bli något för mig, för jag har glömt vad jag spelade förra året.
Men jag vet.
Det finns
jag kan,
du kan
jag
tala om
prata
för mig
ändå.
Vad mitt GOTY är.
Ja, visst. Det är lugnt. Du tar ju Pentiment och så löser vi det här.
Ja,
liksom.
Det,
snackar jag
det
om God of War och Tunic. Nej, men vad fan, sen det är klart. Och Ida behöver vi inte ens tänka på vad Idas GOTY är året då Elden Ring släpptes.
Nej.
Det finns det dumma frågor och så finns det extremt ignoranta frågor. Ja, shit på en fritt. Nej, men skämt åsido. Du, musiken ni hör tillhör dess ursprungliga upphovsrättsägare såklart. La Villa Tullos blinkar på i bakgrunden. Jesper Ringhög gör de fina omslagen. Ja, Jules, tack för den här gången.
Tack för den här gången.
Ja, så får vi inte glömma att det är coolt att vara snäll.
Precis.